Vi ska gå tillbaka till en text som vi hade framme igår eftermiddag, nämligen Romarbrevet 8 med början i vers 19. Romarbrevet 8, verserna 19 till och med 21. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. När människan miste sin ursprungliga identitet så drogs skapelsen med. Och när människan insätts på nytt i det som var meningen från början så upprättas hela skapelsen. Guds barn förhärligas och därmed upprättas skapelsen. Som vi såg igår så finns det alltså människor som nu säger så här att ja, det här med att Guds barn förhärligas, det betyder en väldig andeutgjutelse och det i sin tur betyder att de kristna får en väldig makt över alla demoner och andemakter och sen kan vi utöva dominion, herravälde över alla dessa andemakter, och när vi gör det så kommer hela skapelsen att må väl. Vi ska gå ut och befria hela områden, vi ska gå ut och ta auktoritet över rubbet. Ja, då ställer vi frågan att Guds barn förhärligas. Betyder det att Guds barn får makt? Ja, svaret på den frågan är lite blandat och vi ska gå till Johannes evangelium till det 12:e kapitlet och höra vad Jesus säger. Johannes 12:20. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus, och Jesus svarade dem: Stunden har kommit och människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn, men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Nu säger inte Jesus så här: Ja, om några dagar kommer människosonen att bli förhärligad. Men dessförinnan så blir det lite grann tråkigheter på vägen. Utan han säger: Jag ska förhärligas och mitt hjärta är fyllt av oro. Han talar inte bara om uppståndelsen, utan när han talar om sin härlighet talar han om korsfästelsen. Och Vi har en betydande förmåga att glida förbi det här. Vi har funderat mycket på hur man ska uttrycka detta i ord, det här som vi nu snuddar vid. Vad är en seger för någonting? Vi människor, vi är så vana vid att förknippa ordet seger med begreppet makt. Ska man segra i en situation, så ska man vara den som lyckas ta makten. Den som drar det längsta strået, som vi brukar säga. Den som liksom smäller högst. Den som lyckas, så att säga, golva den andra. Han har vunnit. Ty han har vunnit en seger i makt. Det Jesus försöker undervisa oss om, det är detta. Att begreppet seger behöver inte vara knutet till begreppet makt, utan det kan vara knutet till begreppet kärlek. Och att det antagligen måste vara en väldig skillnad mellan att segra i makt och att segra i kärlek. Om jag segrar i makt, då har jag någon fiende som jag kan peka ut och som jag kan klippa till. Och lyckas jag med det, så det blir ten and out, så har jag vunnit. En seger i makt. Men om det finns en fiendskap och jag vill segra i kärlek, ja, då kan jag ju inte ge den andra ett slag på truten det första jag gör. Därför då har jag redan använt mig av maktens redskap. Hur segrar Jesus i kärlek? Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han låter den andre ta makten. Och när hans Jesu fiender på det sättet tar makten över honom, så kan fadern i sin tur bryta deras makt. Jag brukar försöka beskriva det här som en match i två ronder, där det är så här att om jag förlorar i första ronden, så vinner fadern i andra ronden. Ty han har all makt. Hämnden är min, säger Herren, jag ska vedergälla. Övervinn det onda med det goda. Vi läste i Romarbrevet 12 häromdagen. Och det är alltså att segra i kärlek. I samma andetag som jag säger detta, så vill jag dock stryka under: det betyder inte att det är fritt fram för alla människor att plundra ut dig. Man behöver inte göda ondskan hos sin omgivning. Man kan sätta gränser, man får lov att säga nej. Och det framgår av den här texten. Jesus säger, just för denna stund har jag kommit. Vi erinrar oss Jesus vid bröllopet i Kana. Maria stöter lite på honom och säger, det hava intet vin. Och så säger han, låt mig vara moder, min stund har ännu icke kommit. Han visste att det fanns en stund då han skulle vinna seger genom att på det sättet bli utlämnad till sina fiender. Det betyder alltså att vid många andra tillfällen när folk försökte göra honom till kung och försökte plocka förmåner av honom, så bara gick han. Han ställde inte upp på det. Och vi behöver inte ställa upp på allt vad folk kräver och försöker plocka åt sig ur våra liv. Det är inte att segra i kärlek, utan det är att förlora i flathet. Men det finns något som heter att segra i kärlek när ens stund har kommit. Och jag tror att om den stunden inte ska vara en stund av yttersta flathet, så måste vi faktiskt många gånger ha sagt nej till människors begärelse på vägen. Huvudsaken är att vi förstår vad det vill säga att segra i nåd istället för att segra i makt. De välkända orden i Filipperbrevet 2 kan vi naturligtvis inte gå förbi här. Det var ju de som fanns i båda sångerna vi sjöng nyss. Det som ibland kallas för Kristushymnen från 5:e till 11:e versen. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Därför har Gud upphöjt honom. Upphöjelse genom utblottelse. Att förhärligas. Stunden är kommen då människosonen ska förhärligas. Upphöjelse genom utblottelse. Guds söner ska förhärligas. Och hela skapelsen suckar och väntar på det här. Inte bara människosonen, utan Guds söner. Personligen tror jag att på samma sätt som Jesus vandrar omkring och talar om min stund. Och det står att judarna tog stenar för att kasta på honom, men Jesus lämnade dem till hans stund var ännu inte kommit. Det fanns ett beskydd. Hans stund var inte kommit, men den fanns där. På något sätt var det hela syftade till. Och det som gäller för Herren, det tror jag fullt och fast gäller för församlingen. Att det finns en stund då Guds barn ska förhärligas genom att följa sin mästare i allt. Och det där kan ju utspela sig i vars och ens individuella liv. Och behöver ju inte alltid betyda att man förlorar det fysiska livet. Bara att förlåta en fiende som inte har bett om förlåtelse kan ju ibland kännas som att gå rakt ner i graven. Men jag tror, när vi nu talar om den yttersta tiden, att det finns en stund för församlingen. Då Guds söner och döttrar ska säga på samma sätt som Jesus: stunden är nu kommen då Guds söner ska förhärligas och vinna en härlig seger. Vi går tillbaka till Romarbrevet 8. I första versen. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats till slaktfåren. Nej, i allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, ni som läste innantill, ni såg att jag läste fel, eller hur? Men det gjorde jag inte, jag läste rätt. NT81, som är tillkommen med högsta vetenskapliga finess och språkgenier i alla väderstreck. Bibelkommissionen kan inte översätta prepositioner så man kan lita på det. I grekiskan står det klart och tydligt i, och så skriver man över, vilket är något helt annat. Är man i kyrkan så är man inuti, och var vi över kyrkan så satt vi på taket allihopa, och det är ju rätt så brant så att vi skulle få lite jobbigt att sitta kvar. Så tack och lov att vi är i kyrkan. Vi får vara noga med prepositionerna. Därför att poängen med den här texten är just detta. Att den största av alla segrar, den vinner man inte genom att blänkande av präktighet ta makt över rubbet och säga hur det ska vara. Utan den vinner man i nöd, ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara och svärd. Och det som står där i 35:e versen, det är en förträfflig beskrivning på det vi brukar kalla vedermöda. Den kommer att innehålla precis detta. Och i den kommer Guds folk att vinna en härlig seger. En hyperseger. Segrarnas seger. En jätteseger. En kolossal seger. Hur då, säger vi? Ska vi vrida nacken av antikrist? Nej, ska vi inte göra. Jesus kommer att döda honom med sin muns andedräkt, som det står. Det sköter han. Ja, men vi då? Ja, vi ska inte öppna vår mun. Precis som Jesus. Han var tyst som ett får inför dem som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun. Då vann han en härlig seger. Över vem då, säger vi? Över sig själv. Ty det är det finurliga. När du vinner en seger i makt så vinner du den alltid över någon annan. Men när du vinner en seger i kärlek så vinner du den alltid över dig själv. Det är det som är skillnaden. Och det betyder ju, som jag sa förut, inte att du i varje sekund ska ställa upp på allt. Men vi måste räkna med att det finns något som heter en lydnad inför Gud. Där detta kan komma i vår väg som Jesu efterföljare. Vi måste vara beredda på det. Vi behöver omskolas, goda vänner. Och den omskolningen pågår livet ut. När Jesus första gången talar med sina lärjungar om att människosonen måste lida, så tar Petrus tag i honom. Bevara dig för detta. Bevara dig Gud för detta, säger han till Jesus. Och Jesus blir oväntat skarp. Gå bort Satan, stå mig inte i vägen. Dina tankar är inte Guds tankar. Utan demoniska tankar? Nej, det säger han inte, utan människotankar, säger han. Oj då, människotankar måste vara väldigt farligt. Vi sätter lock på förståndet, säger vi. Det gäller att inte tänka utan att bara gå som robotar. Nej då. Hjärnan är ingen prydnad som du har bara för att skilja öronen åt, utan den ska användas. Men vi måste ha klart för oss en sak. Nämligen att vi på några ganska klart definierade punkter alltid tenderar att tänka fel. Och det är när vi ska bedöma vad som är stort vad som är framgång och vad som är seger. Det är när människor blir riktigt uppfyllda av begreppen storhet, framgång och seger och tänker människotankar på det området. Det är då det blir som tokigast. Det kan hela världshistorien uppvisa mångfaldiga bevis på. Här är vi felprogrammerade. Det är en bit av syndens blindhet i våra liv. Det som är litet, det som ingenting är i denna värld, det utvalde Gud. För att det skulle komma på skam som någonting är. Talet om korset, det är en dårskap. Idioti, galenskap, vettlöst för den som går förlorad. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Ty vi har upptäckt vad som verkligen är stort. Här behöver vi mycket omskolning. Och jag tror vi skulle behöva en särskild folkhögskola för karismatiker. Med bara detta på schemat. Ty ett stort problem i sammanhanget är uppstår i Guds församling när Gud förser oss med den heliga andes kraft och vi har kvar de gamla vanliga begreppen om vad storhet är, vad seger är och vad framgång är. Då blir det så tokigt som man överhuvudtaget kan önska sig. Ty om inte kraften får åtföljas både i tanke och handling av en djupt liggande visshet om vad storhet är, så spårar du. Det har redan spårat du. Låt oss titta lite på det här med vedermödan. Då församlingen ska vinna den största av alla segrar. Vi kikar lite i Gamla testamentet. Profeten Daniel har mycket att säga i det här ärendet. Vi skulle kunna hålla på en vecka bara med Daniel. Men det gör vi inte. Lugn, bara lugn. Vi ska gå till 12 kapitlet. Så kan det inte bli mer än så. Men vi ska läsa hela 12 kapitlet faktiskt. Daniel har fått en uppenbarelse. Det står en man över flodens vatten och talar till honom. Och den mannen är med säkerhet Jesus. Den är nu icke till jorden födde. Och om han hette Jesus på den tiden eller ej, det får vi väl kanske fråga honom om när vi kommer fram. Men vi får kalla honom för Jesus nu så vi har något att säga i ärendet. Och han säger följande. På den tiden ska Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Och då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits alltifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden ska av ditt folk alla de bli frälsta som finns skrivna i boken. Och många av dem som sover i mullen ska vakna upp. Somliga till evigt liv och somliga till vanära och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlafästet lyser och det som har fört de många till rättfärdighet som stjärnor alltid och evinnerligen. Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift in till ändens tid. Många kommer att rannsaka den och insikten skall så växa till. När nu jag, Daniel, såg till fick jag se två andra stå där, en på flodens ena strand och en på dess andra strand. Och en av dem sa till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa förunderliga ting? Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever i evinnerligen att efter en tid och tider och en halv tid, och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta bli fullbordat. Och jag hörde detta men förstod det inte, och jag frågade: min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa han: gå, Daniel, ty dessa ord ska förbli gömda och förseglade in till ändens tid. Många ska bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga ska öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Och från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd ska 1290 dagar förgå. Säll är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar. Men går du fram mot ändens tid, sedan du har vilat, ska du uppstå till din del vid dagarnas slut. Ja, käre Daniel, det kommer inte i din livstid i varje fall. Så slutar Daniels bok. Och det gjorde det ju inte heller, så det var ju sant. Det ska komma en tid av nöd vars like inte har funnits. Och när den tiden är slut så kommer de dödas uppståndelse. Och sedan kommer det eviga livet. Vi hade en biskop i Svenska kyrkan för ett tag sedan som påstod att det eviga livet inte fanns omnämnt i Gamla testamentet. Men det gör det ju, som ni ser. Det är ingen nyhet i Nya testamentet, utan det finns hela tiden. När ska nu detta ske? Jo, säger han som står ovanför flodens vatten. Det ska gå en tid och tider och en halv tid. Uj, vad det har räknats och grubblats på det där. Det ska vi inte göra nu. Vi lämnar klockan åt sitt öde och almanackan med. Men sen kommer en sak till. Har du sett det? Och när det heliga folkets makt har blivit krossat i grund. När utblottelsen av Guds folk är fullbordad. Då kommer människosonen. Varför det? Det ska vi väl inte vi behöva vara med om? Jo, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. När det talas om vedermödan så utvecklas på många ställen i skriften en förunderligt positiv syn. Och den kan vara värd att lägga märke till. Vi tar Matteus 24 och 8. Matteus 24 och 8. Där får vi en mycket positiv syn på vedermödan. Jesus har just sagt att det ska bli en väldigt lurig tid, och larm och krigsrykten och jordbävningar och inbördeskrig och allt möjligt sånt där. Och så säger han så här, 8:e versen: allt detta är början på födsloverkarna. Det är en bild som finns på förunderligt många ställen, både i gamla och nya testamentet, när det gäller församlingens eller Guds folks stund på jorden. Det kallas för en förlossning. Och det där är en noga utvald bild, tror jag. Ty det som ska födas fram, det är ju riket. Och det heter på många ställen i skriften att visst gör själva förlossningen ont, men för den skull avstår man ju inte från att skaffa barn, utan man gläder sig ju ändå åt barnet när det har kommit till. Johannes 16 och 19. Det är ett stycke av Jesu avskedstal innan man går ut i Getsemane. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, lyssna nu, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannoliken jag säger er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Det här är en dubbelbottnad bild nu som tecknas. Därför att lärjungarna kommer att sörja när Jesus korsfästes och de kommer att glädjas när han har uppstått från de döda. Men så finns också den dagen plötsligt med i texten. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Det talar också för att historien efter Jesu uppståndelse kommer att på något sätt vara som en repetition. Där man åter kommer att få anledning att sörja och klaga. Men Jesus ska komma tillbaka och då. Själva knytningen mellan vedermöda och förlossning, barnafödande, den finns ju redan från början. Första Mosebok 3 och 14, efter syndafallet. Då sa Herren Gud till ormen: eftersom du har gjort detta må du vara förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och stoft ska du äta i alla dina livsdagar. Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din säd och hennes säd. Denna ska trampa sönder ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Och till kvinnan sa han: jag ska låta dig utstå stor vedermöda när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn, men till din man ska din åtrå vara och han ska råda över dig. Och till Adam sa han: eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig och sagt, du ska inte äta av det, därför må marken vara förbannad för din skull. Med vedermöda ska du nära dig av den i alla dina livsdagar. Vedermöda. Och detta är ju alltså ingenting som djävulen hittar på, utan det är ett villkor som Gud lägger över skapelsen efter syndafallet. Och vi kan se och förstå det Gud gör på så vis att allt liv är på något sätt förenat med smärta. Kvinnan som ska föda liv måste underkasta sig smärta. Vilket inte betyder att man inte får lov att lägga en paracervikalblockad vid förlossningen. Det var ett väldigt teologiskt problem när kloroformnarkosen kom. Ända tills drottning Victoria av England, hon med den viktorianska moralen ni vet, lät sig sövas med kloroform när hon skulle ha förlossning. Det kallades för narkos à la reine, drottningnarkos. Så var isen bruten och man fick lov att införa smärtlindring i förlossningen. Och Gud säger till Adam att tistel och törne ska marken bära. Det betyder ju inte att Gud är som gladast när det bara växer ogräs, utan det betyder att skapelsen på något sätt kommer emot människan istället för att vara för henne. Livsvillkoren blir förändrade. Att ge liv är förenat med smärta. Att uppehålla liv, som är Adams uppgift, skaffa fram maten så att säga, förenat med vedermöda och stor smärta. Och att vinna seger över det onda gör man med risken att förlora sitt eget liv. Din säd ska förtrampa ormens huvud, men ormen ska stinga den i hälen. Och det räcker ju som bekant med ett ormbett för att man ska dö. Så nog blir ormens huvud krossat. Men att hålla karismatisk triumfdans på ormens huvud, det är lite väl mycket av allmän nonchalans. Det är att inte förstå vad det är man talar om. Utan redan här finns så att säga Jesu vedermöda på korset och församlingens stund tecknad. Här ska det vinnas en seger. Här ska det komma att födas något nytt. Men det måste alltid ske till priset av födsloverkar. Så där har inte Guds folk i alla tider predikat om vedermödan. Utan vi har väl väldigt mycket tenderat att säga så här, att ja, vedermödan, det är ju bara någonting förfärligt och obehagligt och onödigt. Och Gud är ju god, har vi tänkt. Och en god Gud vill ju inte att vi ska vara med om något onödigt. Så då är vi säkert inte här. Så har inte heller kyrkan sagt i alla tider. Men detta var en tanke som dök upp i kristenheten våren 1830. Det går att datera den ganska precis. Det är en tanke och en lära som brukar förknippas med en irländsk bibellärare som heter John Nelson Darby, född 1800 och, om jag minns rätt, död 1872 eller någonting sånt. Tanken kom emellertid inte från honom utan från en ung skotsk flicka som heter Margaret MacDonald, som profeterade det här för första gången våren 1830. Och John Nelson Darby snappade upp den här tanken, gjorde en lära av den, började förkunna den, och den är vida utbredd bland Guds folk. Vi ska inte vara här, utan vi ska slippa vedermödan. Och i mina öron är det som att ordna en förlossning medan mamman är på Mallorca. Och det lär inte bli många barn födda på det viset. Delvis har man blandat ihop nu två begrepp. Det ena är vedermödan och det andra är vredesdomen. Och vi gör mycket klokt i att hålla isär de två. Ty om en seger består i att när vår stund är kommen, vi tillåter övervåldet, så är det därför att Guds vrede sen ska drabba den synd som förgrep sig på oss. Min är hämnden. Jag ska vedergälla det, säger Herr. Och då är det alltså så att när synden slutgiltigt ska dömas bort ur sammanhanget, så måste det vara så att de som solidariserar sig med synden förgriper sig på den rättfärdige, för att de vet att de rättfärdiga är rättfärdiga. Och då faller domen. Då faller vredesdomen. Den ska vi inte vara med om. Men då kanske vi som sagt redan har gått igenom dödsskuggans dag. Men vedermödan, det är ju för vedermödans skull som vredesdomen faller. Och då kan vi inte göra som många har gjort, läsa texter om vredesdomen och säga, där ser ni, vi ska slippa vedermödan. Vi tar ett praktiskt exempel, Romarbrevet 5:9. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Många har läst den versen och sagt, ja, där står ju tydligt och klart att vi ska slippa vedermödan. Men vedermödan är inte Guds vrede. Vredesdomen kommer på grund av vedermödan, vilket är något helt annat. Och det blir ingen vredesdom om det inte blir någon vedermöda. Kardinalversen när det gäller det här att vi ska slippa vedermödan, det är ju förstås första Thessalonikerbrevet 4. Så vi kikar där med. 1 Tess 4:13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet och Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Ja, så har man sagt så här att ja, när antikrist kommer, då blir det stora vedermöda, men den ska inte vi vara med om, utan vi ska ryckas upp och skyar Herren till mötes. Och för att få det där att stämma ihop så har man då sagt att Jesu återkomst är först en osynlig andlig återkomst, och han sänker ner sig och stannar någonstans på hälften. Och så rycks vi upp och så svävar vi där tills vedermödan är slut, så ställer han sina fötter på Olivberget. Då ska vi minnas två ting som vi har läst under detta arsan. Det ena är att människosonen återkommer på en enda dag. Och den dagen är som blixten lyser från ena ändan av himlen till den andra. Några halva återkomster känner Bibeln inte till. Det andra är att det finns en tydlig tidsmarkering i den här texten. De döda ska uppstå först. Aha, säger vi. När uppstår de döda då? Jag ska låta dem uppstå på den sista dagen, säger Jesus. Och då är det ju ingen diskussion. På Herrens dag, när han återkommer, ska de döda uppstå. Och vi ska ryckas upp honom till mötes när han är på väg ner, så att säga. Och det uttrycket här, att möta Herren i rymden, det används inte på många ställen i Bibeln, men det används bland annat när Paulus är på väg till Rom. Så kommer bröderna från Rom ut utanför stan och möter honom och följer med honom tillbaka in i stan förstås. Men Herren återvänder nu med alla sina heliga, de som han har samlat till sig på sin dag han kommer ner till jorden. De döda som har uppstått, de som tillhör honom och ännu är i livet och som har uthärdat vedermödan. Och sen återkommer han för att låta vredesdomen drabba dem som så att säga utlöste vedermödan. Psalm 110. Den är en bild av vredesdomen. Av David en psalm. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Din makts spira skall Herren utsträcka från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Herren är på din högra sida. Han ska krossa konungar på sin vredesdag. Han ska hålla dom bland hedningarna. Överallt ska döda ligga. Han ska sönderkrossa huvuden vid omkring på jorden. Ur bäcken ska han dricka på vägen. Därför ska han upplyfta huvudet. I regel brukar vi ju inte läsa sista delen av psalmen, för vi tycker den är för ruskig. Utan vi sjunger ju hellre: villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Och det är kanske bara för att vi inte förstår Guds rådslut som vi hoppar över andra delen. Här står talat om morgonrådnadens sköte. Och överhuvudtaget gäller för den här psalmen att hebreiskan är så svåröversatt att den är nästan omöjlig. Men det som talas här om morgonrådnadens sköte, Det handlar alltså om en förlossning. Förlossningen sker ju i skötet. Och när Herren samlar sin här så är det en stor förlossning som fullbordas. Och jag tror för min del att det här är de dödas uppståndelse och uppryckandet. Herren samlar sin här. Och sedan träder han fram och utskipar vredesdom. Nu kan vi säga så här, att det finns rätt många olika bilder nu i omlopp om hur historien kommer att sluta. Vart är vi på väg? Jag relaterade lite grann igår för modern karismatisk amerikansk teologi, då främst symboliserad av Manifested Sons of God, som liksom menar att i den sista tiden kommer en väldig andeutgjutelse, så vi kommer att ta makt över rubbet. Och sen ska vi nedkämpa alla demoner, och sen ska vi inta städer, och det ska bli sådana fantastiska mirakler så att majoriteten av jordens befolkning kommer till tro. Och efter det, så när riket så att säga är upprättat, färdigt och klart, så kommer Jesus. Det är Manifested Sons of God. Sen har vi Darby. Och han finns ju i mycket väckelsekristendom, också i Sverige. Med förklaringen att sista tiden blir svår, men vi är inte här. Och varför Bibeln överflödar av uppmaningar till vaksamhet inför den sista tiden, det är jag inte kar att fatta. Om vi ändå inte ska vara här så behöver vi inte vara vaksamma. Och sen finns den tredje bilden. Den som jag drar en lans för, som ni märker. Att det finns en församling en stund på samma sätt som det fanns en stund i Jesu liv. Jag skulle vilja få komma med ett litet uttryck, för det är alltid bra att få ord för saker. Jag vill få tala om uppåtgående och nedåtgående eskatologi. Och det låter ju väldigt konstigt. Eskatologi är ju läran om tidens slut. Och med uppåtgående eskatologi, som alltså ska forma en kurva så här, så är det ett sorts bättre och bättre dag för dag. Vi blir större och starkare, och vi får bättre genomslagskraft, och vi kommer att ordna det hela in till slutet, som kommer att bli den mest makalösa triumf. Visst, det blir lite svårt på vägen, och det kommer att bli förföljelser och svårigheter, och ett och annat måste man räkna med, men vi kommer att bryta igenom. Uppåtgående eskatologi. Och som motsats till det, den nedåtgående eskatologin. Födsloverkarna, församlingens stund är kommen. Och Herrens dag kommer som ett plötsligt avbrott i den nedåtgående kurvan. Då Herren utan föregående varning uppenbarar sig. Och vänder på allt. Och jag tror att vi behöver få tänka igenom skillnaden mellan den uppåtgående och den nedåtgående eskatologin. Detta därför att båda kan inte vara rätt på en gång. Vi måste var och en, tror jag, bestämma oss för vilken av de här två bilderna, vilket av de här två grundmönstren som är det bibliska. Vad jag tycker, det framgår ju med all önskvärd tydlighet, men gack hem och läs era biblar, vänner. Därför att för var dag som går kommer vi en dag närmare slutet. Det är helt oomtvistligt. Saken är biff, som krögaren sa efter någon tvekan. Vi ska titta på ett par texter till. Därför att det är ju så här att redan apostlarna trodde att de levde i den absolut sista tiden, och de väntade Jesus under sin livstid. Så när vi läser de apostoliska breven så kan vi få en klar bild av om de satsade på en uppåtgående eskatologi eller på en nedåtgående. Vad har de för förmaningar? Skriver de nu till församlingarna att Ja, det kommer att bli svårigheter, men vilken kraft det kommer att bli och vad vi kommer att bryta igenom. Eller skriver de, det här kommer att bli svårt, men den som håller ut ska vinna seger. Vi tittar. Första Petrusbrevet 4. Där ska vi börja läsa i den sjunde versen och läsa kapitlet ut. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet, till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er istället över att ni delar lidandena med Kristus, för då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, till härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Ty nu är tiden inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktige och syndige? Därför ska det som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda. Här är det ju uthålligheten som gäller. Helt klart. Bli inte överraskad av det här. Att ni blir förföljda. Det här brevet är ju skrivet under en tid då församlingen blev väldigt förföljd av den kejserliga statsmakten i Romarriket. Var stora förföljelser dels under kejsar Neros tid och sen under Diocletianus på 90-talet. Och apostlarna tänkte att ja, detta är nog vedermödan. Så var ju icke fallet, men det är ju en annan sak. I den tanken att detta var vedermödan så skissar de ändå hur de ser på vedermödan. Nämligen som någonting som oundvikligen måste komma, men som Guds folk måste så att säga gå igenom burna av den helige ande. Och när vi talar om en andeutgjutelse i tidens slut. I de yttersta dagarna ska jag utgjuta av min ande och era söner och döttrar ska profetera. Så kanske det först och främst är en uthållighetens ande som utgjutes. Med mycket profetisk vishet och insikt så att vi ska kunna klara oss igenom den här tiden. Jag menar, om ingen får köpa och sälja utan vilddjurets märke så behövs det kanske en viss övernaturlig vishet för att vi ska hitta några ätliga rötter att äta av. Och jag tror att Gud kommer att leda oss i det. Och jag tror att den inbördes kärleken kommer att få lov att blomma som aldrig förr i den här tiden. Framförallt ska ni älska varandra hängivet, och kärleken gör att många synder blir förlåtna, skriver Petrus här. Vi tar ett exempel till, Hebreerbrevet 10. Trettiofemte versen börjar vi läsa och läser till 39. Också detta är skrivet till församlingar som lider sådan förföljelse att många är betänkta på att förneka sin kristna tro. Aposteln, vem det nu är, skriver så här: ge inte upp er frimodighet, den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro, men om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Och sedan kommer elfte kapitlet som en trons höga visa. Detta på att lita så på Guds löften fastän allting ser ut att gå åt skogen. Att Gud till sist när hans tid är inne kan göra vad honom lyster. Ty det handlar elfte kapitlet om. Inte att man kan tro fram pengar efter eget skön och egen bedömning. Utan det är troheten också in i det yttersta. Och i den troheten kan det ske fantastiska mirakler. Människor som tilltäppte lejons gap och besegrade kungariken och vad det står i slutet på det här kapitlet. Men sånt är inte ställt under så att säga vår makt. Utan det är sånt som händer när Guds folk är villiga att gå in under trons villkor. Och så kommer så att säga slutsummeringen av det här avsnittet i brevet, början på 12:e kapitlet. Där står det talat om en sky av vittnen. Och det handlar ju alltså om att många under gamla testamentets tid har vittnat om vad tro är genom sina liv. Och vi kan ta del av deras vittnesbörd om vem Gud är och vad tro är. Och så skriver aposteln så här: när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Låt oss be. Herre, du talar inte om för oss när tidens slut kommer. Din dag ska komma som en överraskning. Men din maning går ut till varje generation att vara vaksam och att förstå hur den tid ska komma att se ut som ligger framför. Vare sig det är nära eller fjärran. Herre, du uppmanar oss att vi ska frambära våra kroppar till ett levande, heligt och dig välbehagligt offer. Vår andliga tempeltjänst. Och jag kanske fattat det väldigt symboliskt många gånger. Att det skulle finnas en församling en stund på samma sätt som du själv hade det. Det gör vi kanske vad vi kan för att slippa se. Jag ber nu att du hjälper oss att läsa ditt ord och se om det är den uppåtgående eskatologin eller den nedåtgående. Om det är det som gäller. Fast det är kanske så, Herre, att det som är stort är ju smått och det som är smått är stort. Så att det jag nu kallar uppåtgående eskatologi skulle vi kanske kalla för nedåtgående. Och det jag nyss kallade nedåtgående kanske skulle kalla för uppåtgående. För du talar ju om din korsfästelse som stunden då du förhärligas. Den stund då din kärlek lyser fram som allra klarast. Och så säger du det. Må vara tjänare nog om det går honom så det går hans herre. Herre, hjälp oss att förstå och hjälp oss att kunna skilja det som är sant ifrån det som är önsketänkande när det gäller tidens avslutning. Och att stå fasta i detta. Amen.